Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre, ge oss öppna ögon och öron så att vi ser vilka uppgifter du kallar oss till. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens tema är kallelsens allvar. Och vi har hört predikotexten från Matteus evangeliets 25 kapitel om talenterna. Vi närmar oss kyrkoårets slut och våra blickar riktas mot Jesu återkomst till domen. I det här kapitlet hos Matteus, 25 kapitlet, finns tre händelser. Två av dem är liknelser och den tredje är en profetisk beskrivning av den dagen när Jesus samlar alla människor inför domen. Den första av liknelserna om de tio jungfrorna är huvudtexten på söndagen före domsöndagen. Och den tredje delen är domsöndagens allvarliga text. Idag har vi framför oss den andra liknelsen. Det är en förmaning att vara trofasta förvaltare under den tid när vi väntar på vår Herres återkomst. Vi ska inte gå sysslolösa och vänta på hans återkomst, utan vara flitiga och göra de uppgifter som Gud anförtrott åt oss, var och en. Vi ska i den första delen av predikan försöka förstå liknelsen och hur den kan tillämpas på oss i vår tid. I den andra delen av predikan ska vi sen se var vi får kraft och glädje i den kallelse som vi får av vår Herre. Och vi ska också peka på det stora allvaret i texten. Först då liknelsen. Jesus berättar en annan liknelse med ungefär samma innehåll och det är Lukas som återger den i sitt 19 kapitel. Den är från tiden alldeles nära hans lidande. För Lukas anger tidpunkten till hans besök i Sackeus hus i Jeriko. Det står i början av hans berättelse när de lyssnade till detta. Sen berättar Lukas att Jesus efter det gick upp till Jerusalem och rider in på åsnefölet. Matteus lägger in liknelsen i Jesu eskatologiska tal som han höll 2 dagar före påsk i Jerusalem. Det finns olikheter mellan liknelserna så det har tydligen hållits 2 olika gånger. Ett nyckelord är talent. Det är ett grekiskt ord, talanton, som var en viktenhet i Mellersta Östern. Det var ungefär 30 kilo av ädelmetall. Det kunde vara silver eller guld. Det motsvarade en summa som kan räknas upp till 100 000 euro i vår tid. I Lukas liknelsen används ordet pund. Det är ett annat ord på grekiska, mina. Och förhållandet mellan dem är att det går 60 minor på en talent. En mina motsvarade 100 denarer. Och en denar var en dagslön. Så då förstår ni om ni multiplicerar ihop det här att det blir en väldig massa pengar. Mycket stor summa pengar. Vi kan påminna oss liknelsen om den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18. Där det talas om en skuld på 10 000 talenter, det är ju ännu mycket, mycket större summa pengar. Mannen som delar ut talenterna ger olika mycket åt sina 3 tjänare. Troligen handlade det om en kung, för det var en mycket förmögen man. Han gav åt var och en efter deras förmåga. 5, 2 eller 1 talent. Var det så att han belönade dem för deras insatser? Ja, det står efter deras förmåga. Kanske kunde vi säga att han gav dem förmåga just genom sina gåvor. Vi får olika gåvor och därmed olika slags uppgifter. Vi brukar använda ordet talang om de särskilda gåvor vi har fått. Vi vet att vi har olika talanger. En är musikalisk, en annan är skicklig i sina händer att göra hantverk. En säger vi har gröna fingrar. Någon har fallenhet för att vara en ledare. Liknelsens poäng är att vi inte ska jämföra våra talanger, utan den ligger i sättet hur vi använder våra talanger. Vi ska inte avundas andra som fått särskilda talanger. Var och en av oss har precis det vi behöver för att göra just det som Gud har kallat oss till. Få av tjänarna använder sina tilldelade talenter så som givaren vill. De ska användas för att skaffa mervärde. De gläds över kungens godhet att ge dem rika gåvor. Om man tänker på vad det här kunde motsvara i vår tid, om vi tänker på hur mycket 5 talenter var, så kanske vi tänker att någon får ett kapital för att grunda en fabrik, ett industriföretag. Den här mannen bygger upp en fabrik och anställer folk, fabriken växer till och den ger mer och mer avkastning. En annan driver en affär och bygger ut till en butikskedja. Då den här kungen eller den här rika mannen återvänder finner han att det industriföretag som den första tjänaren skapade med sina 5 talenter har vuxit och gett utkomst åt många människor som förser samhället med fina produkter. På samma sätt har affärskomplexet som den andra byggt med sina 2 talenter blivit framgångsrikt. Men vad gör den tredje som fått bara 1 talent? Fick han så lite att det inte räcker till att göra något vettigt med pengarna? Nej, min son, det var också mycket pengar. Men han är rädd för sin herre. Han gräver ner sina pengar. Det var egentligen det säkraste stället där man kunde förvara pengar på den här tiden. Men det gjorde ingen nytta. Han är inte tacksam för att han fick gåvor. Den här tjänaren är lat och rädd. Han finner ingen glädje i att tjäna andra människor. De 2 som förkovrade sina talenter fick berömma sin herre. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Det här ordet, gå in i din herres glädje, är en tydlig anspelning på den stora festen i himlen. På samma sätt är det straff som den tredje tjänaren drabbas av en tydlig anknytning till liknelsen om kungasonens bröllop i Matteus 22, där en man som saknade bröllopskläder straffas. Han kastades ut i mörkret där man ska gråta och gnissla tänder. På samma sätt straffas nu den som inte förvaltar sin talent på rätt sätt. Den talent som han hade grävt ner ska nu ges åt den som hade fått mest. Motiveringen till det här är inte lätt att förstå. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Den som troget utför sin herres uppgifter ska få en ännu större belöning än avkastningen av sina talenter eller talanger. Han ska också få del i den glädje som vi som kristna delar med Jesu vänner. Och till sist ska han få del av den stora glädjen i himlen. Den late tjänaren mister både den jordiska och den andliga glädjen. Det här för oss nu in på den andra delen av vår predikan, trofast förvaltning. Det är den egentliga tillämpningen av liknelsen. Vad är det som ger drivkraften till tjänsten och glädjen i att tjäna så länge vi väntar på Herrens återkomst? Det första vi ska understryka är att vår Herre och Kung ger rikliga gåvor att förvalta. Alla våra insatser grundas på vår skapares godhet. Vi kan tänka på hur Luther förklarar den första trosartikeln i Lilla katekesen. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon och öron och alla lemmar, förstånd och alla sinnen, och att han fortfarande uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och allt jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör Gud endast därför att han är min gode och barmhärtige fader i himlen och inte för att jag på något sätt förtjänat det. Tänk vilka rikedomar Gud har gett. Det är sånt som vi knappt ens tänker på. Vi upplever det så självklart att vi har mat och kläder, hus och hem. Någon gång påminns jag om att det absolut inte är någon självklarhet överallt i världen, inte ens för en del i vårt eget land. Men det glömmer vi så fort bort, då vi själva har det så bra. Vad vill nu Gud när han ger oss allt det här? Jo, Martin Luther fortsätter. För allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Här ska vi särskilt uppmärksamma det lilla ordet tjäna. Det är det som vår liknelse idag påminner om. Gud har gett oss en tjänst i sitt rike. Tjänsten kan se ut på många olika sätt. Några har fått mera betydande uppgifter. Andra har fått sådana som räknas som små. Då blir det lätt så att vi ser med avund på dem som har mera betydande uppgifter. Sådana som syns och hörs. Sådana som man skriver om i tidningarna. Sådana som belönas med fina tal till bemärkelsedagar. Och som man lovprisar på begravningen. Men idag påminns vi om att den som har fått två talenter inte förväntas visa upp 5 pund som avkastning. Nej, hans avkastning står i proportion till det han har fått. Och när han redovisar sin verksamhet får han samma beröm som den som hade fått de 5 talenterna i vinst. Då kan vi fråga oss, är det därför att de här tjänarna varit så flitiga som de belönas med att få komma in i himlens glädje? Nej, den här liknelsen talar inte om frälsningen. Den talar om det trofasta förvaltarskapet medan vi väntar på Jesu återkomst. Frälsningen undervisar Jesus om många gånger, också hans apostlar. De inskärper att frälsningen är av nåd, alldeles utan hänsyn till vad vi har uträttat. De berättar om att vi får vara Guds barn för att han kallat oss av evighet. För att Jesus fullgjort lagens krav på oss genom sitt heliga liv och genom att han burit vårt straff för våra synder på korset och därmed öppnat vägen genom förhänget till det allra heligaste, det vill säga till himlen. Vägen till himlen är öppen för var och en som tror på Jesus. Den vägen öppnas inte som ett resultat av vår trofasta förvaltning. Johannes skriver, 1 Johannes 5. Den som har sonen har livet. Han har något som har verkligt värde, livet i Guds gemenskap. Men just den här gåvan, att ha blivit Guds barn av nåd, det är ju den allra största gåvan. Den ska motivera oss att göra en trogen insats i Guds rike, så att vi kan hjälpa vår medmänniska att se Jesus. Det är den högsta uppgiften vi kan ha. Den kan vi utföra i vilken ringa tjänst som helst. Den gör vi när vi är trogna i vår kallelse. Om det sen gäller att troget göra våra uppgifter i skolan, som elev eller som lärare, att städa i en dammig och tråkig industrilokal, eller att stiga upp 3 på morgonen för att bereda degen i bageriet, som ska försörja människor med dagens bröd. En del av oss har fått en särskild kallelse att undervisa i Guds ord. En del andra att sköta tekniska uppgifter eller tjänst vid serveringsbordet. Ingen ska se ner på den andra eller avundas den andra. Också kallelsen att stöda ordets tjänst ekonomiskt och inte minst med förböner är en uppgift som Gud ger. Men varje tjänst, också de som vi anser små och obetydliga, är lika värdefull när den grundar sig på Guds kallelse och gåvor. Kraft till tjänsten får vi inte från lönen eller berömmet att ha gjort ett bra jobb, även det också är viktigt i rätta proportioner, utan från evangeliet om hur Jesus tjänade oss. Vi sjunger en sång. Han som var konung överallt tog själv en tjänare gestalt. Och om att villigt tjäna oss som annars hade måste förgås. Och ingenting så ringa är som han ej villigt gjorde här. Och skulle jag väl knota då som får i Herrens fotspår gå. Tänk vilken förmån. Att få tjäna honom som har tjänat oss genom att ge sitt liv för oss. Men Gud är så god att han dessutom lovar glädje som belöning för tjänsten. Både en jordisk belöning och en himmelsk. Visserligen har vi det inte bara härligt och glädjefyllt i det kristna livet. Det finns avigsidor som hör ihop med tjänsten i Guds rike. Jesus förutsäger att hans lärjungar ska se många bedrövelser på grund av kärleken till honom och tjänsten för evangeliet. Alla utom en av apostlarna blev martyrer för sin tro. Många på ett hemskt sätt. Men Jesus säger också, Markus 10, jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den tillkommande världen evigt liv. Den glädjen går den lata tjänaren miste om. Hans talent ska tas ifrån honom. Och liknelser har ännu en varning till oss. Det finns en ännu värre fortsättning för den lata tjänaren. Jesus säger, och kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Fortsättningen av Johannes ord som vi redan läste lyder, den som inte har Guds son har inte livet. Dagens människor vill inte gärna tänka på den dubbla utgången. Att inte himlen väntar alla människor, utan att det finns ett evigt straff, ett helvete, som är tillrätt åt djävulen och hans änglar. Men dit de otrogna och lata ska sändas av vår frälsare själv på domens dag. Den sanningen uppenbarar Guds ord med all önskvärd tydlighet. Och nu kallar Gud oss till sin glädje, för att vi inte ska behöva tillbringa evigheten där med djävulen, utan få vara hos Jesus som han har tänkt det. Och han har ordnat en väg dit, genom att tro på Jesus och följa honom. Därför fortsätter vi att sjunga sången. Nej, i hans fotspår också jag vill troget vandra varje dag, och så i litet som i stort, blott minnas vad min Herre gjort. Och så får vi be till sist. Men Herre Jesus, hjälp du mig att jag må leva helt för dig och söka glad och kärleksfull att göra allt blott för din skull. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.